With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hälsomanagement, smörjmedel till organisationens motor. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Lite kul med din titel där, va? Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar strategiskt och långsiktigt. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Ja, precis. För jag fick nämligen frågan för ett tag sedan. Men alltså, vad är det du kallar dig för? Hälsomanagementkonsult. Och då tänker jag att ibland är man så inne i det man gör så att man glömmer att det kanske inte är ett vedertaget begrepp.
Nej, för det är det ju inte.
Nej, och jag tror att det vi kommer prata om idag, det kommer inte vara så här, wow, jasså, var det det för många? Utan snarare sätta det i ett sammanhang och med prata lite om ansatsen och vad det handlar om.
Mm. Och precis, jag är supersugen på att dyka in i det här, varför det här finns och hur det används. Men först tänkte vi prata lite om en smart lista vår partner Twitch Health har gjort. Och det handlar om 3 mycket vanliga misstag i just hälsoarbetet.
Mm, precis, så här kan man bocka av några grejer man inte ska göra och sen så dyker vi in i det man ska göra i programmet. Så, för det första är det just att det saknar tydliga, relevanta och väl förankrade mål. Och här vill jag igen koppla till den här föreskriften.
Föreskriften från Arbetsmiljöverket?
Ja, precis, för den säger också att man ska ha mål. Så att här blir det både, det är inte bra att inte ha det för verksamheten, men det är också egentligen ett lagkrav.
Att ha mål för sitt hälsoarbete.
Ja, för ofta har man kanske ett formulerat mål, vilket Twitch lyfter då i sin arbetsmiljöpolicy. Men det är inte alltid riktigt kopplat då till verksamheten.
Och sen är det ju så att målet för hälsoarbetet gärna får hänga ihop med verksamhetens mål, som Twitch vd Fredrik Karlsson så noga påpekade när han var här för några avsnitt sedan.
Mm.
Och det kan tyckas väldigt självklart, men det är ju inte det alla gånger, så att det här kan vara en så här viktig nyckel för många som inte har fått saker och ting att fungera.
Mm. Och sen det andra som vi också har lyft flera gånger, det här med att hälsoarbetet är aktivitetsdrivet. Och då kan jag också tänka att man skjuter in aktiviteter, men man behöver backa till att vad är egentligen utmaningen? Och det kan finnas flera aktiviteter som löser utmaningen, men man behöver fokusera på att definiera den för just den organisationen där man jobbar. Och där hoppar man gärna förbi, vilket de också ser när de är ute och träffar företag ibland.
Och det är ju väldigt lätt att fastna i den här fällan, ja, vad man än gör egentligen och även på andra områden, att man har någon typ av problem. Och istället för att ta tag i det då på allvar så så tänker man sig att man kanske förhoppningsvis löser det genom lösryckta aktiviteter här.
Ja, någon sån här vedertagen lösning. Nu sa jag att de träffar företag ibland, de träffar företag hela tiden, men ibland kanske de stöter på det här. Och sen också att man har en väldigt kanske smal definition av hälsa.
Det är det tredje misstaget.
Ja, och här känner man ju jättemycket på med alla digitala stöd vi har. Det är ganska lätt att tanka av oavsett hur stor personalgrupp man har, hur man ser på hälsa.
Härligt. Nu tillbaka till dagens fråga. Vad är, och jag tycker det är typiskt att vi innan vi tryckte på inspelningsknappen pratade lite om, är det health management eller är det hälsomanagement? Ja. Det är ett ganska nytt begrepp det här, så att vi har inte riktigt så här färdiga ord för det kanske.
Ja, det kanske inte är ett så nytt begrepp, men jag tänker just att management är ju ett engelskt ord som inte direkt har, vi använder ju det på svenska kan man säga, och då ska det ju egentligen heta hälsomanagement.
Ja, och anledningen att det här är ett ämne eller liksom ett område folk jobbar med och forskar kring idag, det är väl att vi mer och mer jobbar med människan som resurs. Alltså för 100 år sedan stod vi i en fabrik, eller hur?
Ja, precis.
Och då var människan visserligen ett hjälpmedel i maskineriet, men det handlar ju mer om att man kanske flyttade på saker och gjorde grejer längs ett löpande band. Idag är det ofta våra hjärnor som är resursen, eller hur?
Mm. Ja, men precis.
Och fallerar vi då, så ja, då fallerar hela affären.
Ja, och som sagt att de flesta skriver under på att personalen är vår viktigaste resurs. Det skulle ju låta jättedumt att säga någonting annat. Men hur många organisationer är det som verkligen omsätter det i sin liksom verksamhetsstrategi? Alltså kopplar ihop det med managementfrågor. För att det är inte organisationer som förändras, utan det är människor som förändras. Det är inte organisationer som rör sig framåt och förverkligar saker, utan det är människorna på organisationen. Så att för mig så handlar hälsomanagement om att ha ett synsätt på verksamheten och sina managementfrågor utifrån att det är hur, alltså humankapitalet, personalen har det och deras liksom förutsättningar som är det som är avgörande för hur det går för organisationen, och det sätts i främsta rummet. Det andra, det blir liksom stöd för det.
Så det du sa inledningsvis, att hälsomanagement handlar om att smörja organisationens motor. Det är alltså helt enkelt en möjliggörare för att ett företag, om vi tänker oss en modern organisation där just människor är den viktigaste resursen, ska kunna fungera på ett effektivt och liksom, ja, blomstrande sätt.
Alltså man tänker att man har en företags- eller organisationsvision och en plan, så är det så här, okej, hur skapar vi förutsättningar för att genomföra den här? Och det blir ju kanske lätt att man fastnar, ja, men vi behöver en grupp som jobbar med det här och utvecklar det här. Okej, vilka förutsättningar behöver de för att faktiskt göra det? Just också att, jag menar, man tänker så här, telefoner. Ja, men det går ju att få exakt samma smarta teknologi i ganska många telefoner, men vi väljer ändå att kanske köpa en med ett äpple på för att vi har skapat,
eller päron.
Ja, och det är ju människor, eller päron, och det är ju människorna som liksom skapar den upplevelsen. Så att det är liksom, det går att, ja, en produkt står bredvid en annan, men förmågan att liksom förmedla värdet av den, det hänger ju på människorna som jobbar med det. Det kanske inte var bästa exemplet, men
ja, men vad man ger för bild av någonting, vilka känslor man får människor att förknippa med något. Ja, och det är väl likadant med organisationen då, som du säger, för att om man vill förändra en organisation så är det ju inte väggarna, golvet, taket, bordet, stolarna menar jag, utan det är de som går omkring och verkar och lever och pratar med varandra och gör saker i den organisationen.
Och ett annat exempel kan ju också vara att, alltså, dina fysiska behov, de är ju ungefär de samma oavsett var du jobbar. Men säg att ni ska genomgå en omorganisation eller någon typ av sammanslagning, eller det kommer en ny lag eller någonting. Du behöver fortfarande sova, äta och liksom röra på dig.
Gissningsvis,
ja. Ja, men din hälsa kommer att påverkas av hur den här förändringen tas om hand på arbetsplatsen. Så en hälsomanagementfråga skulle kunna vara, hur jobbar vi till exempel med ledarskapet i tider av förändring? För det vet vi kommer påverka hälsan hos våra medarbetare.
Och eftersom förändring är det enda nya konstanta.
Ja, precis. Ja, men så här, så då blir det vad påverkar vårt mående på den här arbetsplatsen?
Jag tänker också, bara för att jag gillar ord och grotta i ord, att vi använder ju ofta engelska begrepp, och hälsa och health och så vidare. Management, det betyder väl egentligen styrning och ledning?
Ja, det kan man säga.
Ja. Ja. Så alltså hur man styr och leder för hälsa. Och då snackar vi då, bara för att vara superbasic här. Mm. Vi pratar inte om hälsa för att vara så här schyssta och härliga mot varandra. Utan vi snackar hälsa för att organisationen ska fungera och prestera och vara lönsam.
Mm.
Ja. Så det är tillbaka till vår grundläggande tes att långsiktiga hälsosatsningar ger lönsamhet också. Det som är intressant här tycker jag väldigt mycket är att för mig i alla fall är det här ett nytt område. Det kanske är så att man har jobbat med hälsomanagement i många decennier. Men hyfsat nytt är det väl egentligen?
Man kanske egentligen kan det här, men man behöver bestämma att nu tar vi den här ansatsen. Och det behöver man ju göra utifrån ledningsgruppen och hela vägen liksom ut i organisationen. Att vi säger så här, nej men nu väljer vi att... Alltså lyfta in frågor om humankapitalet centralt i när vi planerar verksamheten. Att när vi, okej, vi ska ta marknadsandelar. Mm. Ja, och då behöver vi göra så här och så här och så här. Och så kopplar vi på, okej, vilka är det som ska genomföra det här? Mm. Personalen. Vilka förutsättningar tror vi att de kommer behöva mer av och stöttas i när vi ska göra den här förflyttningen nästa år?
Så att vi inte bara blir förvånade när de ett inte levererar, två blir sjuka.
Ja.
Är det så ofta kanske?
Ja, och jag tänker när vi hade, hjälp mig nu här, när vi pratade utmattningssyndrom.
Marie Åsberg.
Ja, precis. Då pratade vi om neddragningarna på 90-talet. Och då tänker jag att, ja, men, säg att man faktiskt säger, ja, men vi måste dra ner för vi klarar inte av det ekonomiskt. Ett hälsomanagement-tänk i det perspektivet skulle ju vara, okej, vi har sett tidigare att det här kommer ju att leda till sjukskrivningar om några år när... människorna som är kvar får dra liksom ett jättelass.
Mm.
Då kan man ju titta ur ett hälsomanagementperspektiv hur man stöttar dem. Och det kanske man gjorde. Man försökte hitta sätt att avlasta med arbetsuppgifter och så vidare. Men det bör ju också finnas med i liksom konjunkturtänket. Okej, nu är det högkonjunktur. Vad är risken då? Svårt att rekrytera. Det finns hur mycket som helst att göra. Folk brinner upp.
Mm.
Okej, nu är det lågkonjunktur. Vi behöver säga upp folk. Vad blir vårt hälsomanagementfokus då? Ja, skapa lugn, stötta de som vi måste säga upp, men också ta hand om de som är kvar och hjälpa dem att prioritera i sina arbetsuppgifter så att vi liksom gör det vi verkligen ska, men så att de håller och inte blir liksom sjukskrivna några år senare.
Det är lustigt att se att de här korta beskrivningarna du gör av både hög- och lågkonjunktur, i båda de bilderna så ser jag ju framför mig folk som har alldeles för mycket att göra, men av helt olika anledningar.
Jämt.
Vi ser ju aldrig att folk har för lite att göra. Ja, det händer ju det också, men det är ofta om man har en produkt som man inte har fått ut på marknaden eller inte har tillräcklig efterfrågan på. Och det är ju en annan slags stress i för sig.
Ja.
Men det här med konjunkturer är ju intressant, för vi sitter ju nu i en högkonjunktur.
Mm.
Och det känns lite som att alla väntar på att det kommer en lågkonjunktur, så att utmaningarna kommer ju vara annorlunda om kanske 2 år.
Ja.
Men utmaningarna är ju där.
Mm.
Och humankapital är fortfarande det vi kommer att jobba med i väldigt hög utsträckning.
Ja, och behöver göra. Men jag tror just när det går lite fort så är det lätt att säga, jo men personalen är så viktig, men vi har ju vår HR-avdelning, de tar hand om de här sakerna. Lyft in dem i ledningsgruppen, för den kompetensen som man sitter på när man är beteendevetare och jobbar nära liksom rekrytering, jobbar nära chefer, då har man alltså fingerspitzgefühl på vad det är som behövs. Och sen behöver det liksom lyftas in i verksamhetsplanen. Så just ett exempel där med, okej, nästa år så kommer vi att, vi kanske kommer slå ihop 2 enheter. Ja, vad händer då? De är inte vana att jobba med varandra. Vad blir hälsoutmaningen i det? Ja, och då är det igen, ja, samma behov av motion, sömn, käk. Men de kommer behöva jobba med att samarbeta. Så då kommer vi in på ledarskap.
Mm.
Och då kanske de cheferna inte har behövt att hantera en sammanslagning tidigare. Utan de behöver verktyg i det.
Ja.
Och det blir... en lönsamhetsfråga, för att om personalen behöver ägna halva hjärnkapaciteten per dag att fundera på vem det är som gör vad och hur du och jag funkar ihop, då kan vi inte fokusera på det vi ska göra. Så att det är liksom big business. Så.
Absolut. Och det här med fusioner. Jag tror jag läste någon siffra nyligen, det är synd att jag inte kan citera den helt och hållet, men att, jag menar, ofta gör man ju förvärv av lönsamhetsskäl. Man vill expandera inom ett område eller på en marknad. Men att väldigt ofta äts en stor del av den möjliga lönsamheten upp av att just fusionen i sig tar väldigt mycket energi och liksom bromsar upp en massa saker som har funnits i båda företagen. Så det är väl ytterligare verkligen ett gott exempel på det man behöver hälsomanagement. För det är väl så att vad man än, ja, jag tänker om man är hälsomanager eller managementkonsult eller vad man nu ska kalla det för, Så ja, det behövs ju sättas en strategi för det egna jobbet också. Så jag tänker att man går inte till ledningsgruppen och vinkar glatt och säger hej, vi behöver jobba lite med health management, utan gissningsvis har man väl ett förslag på en strategi, eller? Mm.
Ja, det är bra att ha, men också det här som jag brukar prata om, det här begreppet. Istället för att säga att vi har en hälsoidé, utan snarare så att vi har en idé för att vi ska fortsätta producera bra under den här omorganisationen eller sammanslagningen. Att man kanske just använder ord som är kopplade till verksamheten, och det här tror jag vi behöver bli modigare med, vi som jobbar med hälsa. Och också våga liksom räkna på det och inte alltid kolla på sjukfrånvaron, utan säga att ja, men vi tror att vi kommer behålla fler här, för att det kanske är fler som börjar fundera på att söka nytt jobb nu när det börjar ryktas om att det händer saker. Och en annan sak som jag också tänker många sitter med, det är att man har ett utomlands liksom ägandeskap där det kommer liksom direktiv utifrån med en annan typ av kultur, kanske tysk eller finsk eller vad det kan vara, och att det behöver man också förhålla sig till, och det kan vara ett sätt, det kan vara något som man inte kopplar till hälsa, man bara ja, men det är ju så här, fast det är ju verkligen något som påverkar hur man mår.
Att det sitter någon anonym ledning någonstans långt borta och fattar beslut som man inte kan påverka, det hör jag rätt ofta frustrerade människor uttrycka om sina då lite större globala organisationer. Och hur kan man jobba där? Är att liksom öka det lokala inflytandet trots att man har ett ramverk som man kanske faktiskt inte kan påverka, eller?
Absolut, att titta, vad är ramarna, vad är som det är och vad kan vi göra? Lite jobcrafting kanske kommer in där, som jag pratat om tidigare, på lite större nivå. Men precis, och om man tittar, vad är det som påverkar vårt mående här? Alltså om man börjar där, ja men det är nog det här. Och verkligen låta folk komma till tals i det här och verkligen sitta och fundera runt det här. Man kanske inte behöver fråga alla, men en klok samling människor på den organisationen. Vad tror vi påverkar människors mage, hjärta, liksom sinne när man är på arbetsplatsen? Det kanske, nu säger omorganisation igen, men det är så otroligt vanligt att man håller på med det. Eller, oj, kommer mitt jobb försvinna på grund av digitalisering? Det kommer att påverka min förmåga att arbeta, och självklart, således är det en managementfråga. Så att jag tänker utifrån våra lyssnares perspektiv att man har sina egna hälsomanagementfrågor, men det handlar om verksamhetsplanen och sen fundera på vilka är de humankapitalkopplade förutsättningarna som påverkar om det här genomförs eller inte, om det blir bra eller inte.
Ja, just det, hur framgångsrikt det blir helt enkelt. Men jag har en fråga som jag funderar på själv. Vi säger ju ofta själva, vi säger alltid inledningen till varje avsnitt, att om man satsar långsiktigt på hälsa så är det lönsamt. Vi pratar alltså inte om korta lösryckta aktiviteter, utan just om man har en strategi så lönar det sig. Det vet vi. Det visar forskning och så vidare. Det har vi pratat om i 2,5 år. Mm. Men min stora knäckfråga är, måste det alltid kosta på kort sikt?
Nej, det måste det absolut inte göra. Okay. Det behöver ju verkligen inte det. Det kan ju också vara något som syns på nästa kvartalsrapport.
Du tänker att det finns så kallad lågt hängande frukt, alltså grejer som är ganska lätta att göra ofta.
Alltså verkligen inom det här. Jag tänker på, nu kommer jag inte ihåg exakt hur den, men man har ju tittat på att kollegiala samtal till exempel ökar liksom hälsan på arbetsplatsen, och det är så här, det är no-brainer för alla som jobbar med det här, men det är klart att om man snackar med varandra blir det bättre, konstruktivt, inte gnälla.
Ja, men du, tänk en konsultorganisation som den jag själv jobbar i. Ja, varje timme är då liksom finns en alternativkostnad för allt man gör, för det skulle kunna vara en debiterbar timme.
Absolut, jag kommer ju själv från det. Ja,
ja, och liksom, hur blir det då om man säger, ja men det här kommer ju att få oss att hålla på lång sikt. Ja, men det blir ju den där timmen för så här många människor varje, vad det nu är, varje vecka, varje månad. Och så kanske det inte händer ändå.
Men det kanske är så här då att, ja, att ni har, om man tänker så här, för ni har ju någon typ av, gissningsvis har någon typ av sammankomst där ni pratar med varandra. Och då kan det ju vara att man kanske får göra en, så här, och vi brukar prata väldigt mycket om liksom verksamheten och resultatet och prognos och sådär. Och så kanske man säger, det, vet du vad, det där, i några månader så testar vi och bara sammanfattar det här i korta punkter. Och så lägger vi istället krut på konstruktiv liksom reflektion och hur vi har det. Och då får man inte sitta och gnälla så här, det är så mycket nu och jag har en kund som är så jobbig, utan så här, okej, lite sånt. Men sen lite att vi liksom har, att vi sätter så här, vad skulle våran agenda kunna vara för att prata om hur vi har det för att stötta oss i att må bättre utifrån våra utmaningar. Mm. Så att gissningsvis alla har ju, för jag kommer ju också från att, liksom, men vi hade ju också möten. Och då var det ju mycket fokus på liksom, det här kommer uppifrån, det här händer, det här ska ut, nu ska vi, det här är våra nya värdeord, ja, men du vet. Men det kunde också liksom,
om bara, vi har våra nya värdeord, ja. Ja, du vet, lite så här från ledningen som de vill att vi ska springa omkring, ja, i korridoren och ropa hurra.
Ja, men det gjordes de faktiskt, just den implementeringen gjordes väldigt bra, men det kan vara så här, det här kommer här nya direktiv och så, sånt här som kan vara så här, det här kan jag läsa på egen kammare, men det jag inte kan göra på egen kammare, det är att se mina kollegor och höra hur vi delar utmaningar, men också så här, jag har en idé, ja, vi kan göra så här, för att alltså att bli sedd och bekräftad, det är så otroligt viktigt. Så jag tror att mycket var det som skedde i de här kollegiala samtalen. Och som då konstruktivt fick lyfta upp, ja, precis, utmaningar.
Ja, precis. Som hon tog upp i vårt avsnitt. Vi ska länka till det om utmattning. Att det är en bevisad metod för att förebygga utmattning och utbrändhet.
Marie Åsberg gav väldigt bra exempel på det. Och jag reflekterade över det, för jag lyssnade på det avsnittet igen. Och det kan jag verkligen tipsa om att göra. Det var ju verkligen så att det här var hon, vi spelade in det här ganska långt innan den här studien kom ut. Alltså det här är hon om någon liksom vetat jättelänge. Vi behöver prata med varandra, det sa hon. Och jag tror att vi underskattar det. Vi tänker att det sker vid kaffeautomater och sådär. Men nej,
konstruktivt. Inte om man har för mycket att göra.
Nej. Och då blir det också, hur läget Boel? Och så springer jag vidare.
Ja. Konstruktivt. Ja, det är bra, det är bra.
Ja, och vi landade i det här också. När jag var moderator på Skandias hälsoforum så var det öppen, rak och ärlig dialog. Fick jag med från en annan Marie där som är deras... Marie Ågren, deras HR-chef. Vi landade ihop med alla andra talare också.
Och där är det viktigt att påpeka då, för jag läste på lite extra om just de här kollegiala samtalen, att själva metoden där handlar ju om att det ska inte finnas någon hierarki så att säga i grupperna. Så att chefen ska inte vara med, utan det ska vara kollegor som pratar och delar. Och då tänker jag att det är ju lite olika organisationer hur det ser ut med chefer och ledare och så, men förutsättningar för det där raka och ärliga är ju gissningsvis större då.
Ja.
Och just att, nej men gud, vi ska länka in till den undersökningen där man kan läsa mer om metoden också. För det är ju, jag hade nämligen en fråga till dig som jag hade tänkt ställa. Nu ställer jag den. Och just apropå hälsomanagement, oavsett utbildning eller inte, eller om man har läst den senaste boken från, inte vet jag, McKinsey. Vad finns det som alla kan göra redan på måndag? Vi pratar ju ofta om det. Såna saker man faktiskt kan förändra. Och kanske är såna här kollegiala samtal någonting idag när väldigt många går in i den så kallade väggen.
Ja, men just det här, hur känns mina förutsättningar på individnivå? Om det här är vår verksamhet och det är hit vi ska, hur känns mina förutsättningar för att jobba mot det? Och då kan det vara att man känner så här, tiden räcker inte till. Ja, det kan vara en sån. Och så kan det bara vara att, och så sitter vi på gruppnivå då, i vår grupp, vi ska jobba mot det här målet. Hur är våra förutsättningar? Ja, vi är en kort, dessutom strular det här dataprogrammet hela tiden, det funkar inte. Alltså att man identifierar vad det är man behöver för att jobba mot det här målet utifrån sitt liksom, individ- och gruppperspektiv. Det är ju en hälsomanagementfråga.
Ja.
Att så här, ja, vi ska hit, vi är ganska taggade, men vi har inte förutsättningarna och vi behöver bygga in dem i tänket i all verksamhetsplanering som vi gör.
Och då kan jag tänka mig, kollegiala samtal kan ju se väldigt olika ut. Mm. Och de kan ju handla om just hur man mår, men det kan också handla om hur man kanske organiserar sin arbetsvardag. Jag tänker att det kanske pendlar däremellan när man har den här sortens samtal.
Mm.
Och då kan det ju komma upp faktiskt briljanta idéer för att få verksamheten att rulla bättre.
Ja.
Dessutom, nu vet jag att det ska inte finnas sådana krav kring sådana samtal, men där det förs fria samtal utan alltså att man är avkrävd att lösa ett problem eller liksom komma med något visst resultat, kan det också växa väldigt bra idéer.
Absolut, man får känna det där, här är det okej att vara sig själv och berätta och inte som sagt inte gnälla utan bara... Eller inte bara, utan att vi liksom fokuserar och verksamhetskopplat. Vi ska hit, hur känns det? Vilka förutsättningar behöver? Det är ju en typ av kollegialt samtal som också är kopplat till hälsomanagement. Men just att om man tar en annan typ av verksamhet, om man tänker till exempel förskola. Ja, vad hälsomanagement frågar, vad är det? Ja, men det är jättemycket kontakt med föräldrar, med barnen, och vad är liksom, vad är det som kommer få vår verksamhet att gå bra? Men det är ju att de medarbetarna känner att de har förutsättningar för att hantera. Jag skulle säga så att just att kunna ta jobbiga samtal, vilket de säkert har utbildning i, men att underhålla det, att liksom kunna ta, tänk dig en jobbig förälder, herregud, alltså jag känner så otroligt starkt för all förskola och skolpersonal, att känna sig så här stark i det, så jag vet hur jag tar tuffa samtal, jag vet också hur jag, vi har byggt in att det finns mer liksom på agendan, att vi ska kunna gå undan och få varva ner, och att det inte är något som bara ligger på mig, utan det är så viktigt så att det är en del av vår verksamhetsplanering.
Att det finns rutiner för det, precis. Mm. Inte bara att det är okej att göra det då och då.
Så alla verksamheter har ju sina möjligheter och utmaningar som är kopplat till människorna som ska förverkliga den vision och den verksamhetsplan som man har, och där i ligger hälsomanagementfokuset som jag ser på det.
Alltså, ja, jättekul att lyssna på. Jag blir själv sugen på att dyka ner i ett antal böcker och sådär. Men du nämnde ju en utbildning som du ska hålla. Nu i det här avsnittet ligger förhoppningsvis och snurrar om flera år också. Men vi kan väl länka in någon typ av information om vad det är för typ av utbildning. Sen tänker jag också lite litteraturtips och sånt. Lägger vi också i inlägget, tycker jag.
Ja, den här McKinsey har en väldigt bra artikel som man kan börja med om man inte vill läsa boken. För den fokuserar ju på, ja, för det första fem liksom nyckelområden som man ska ha koll på. Men det är så här, vart är vi på väg? Har vi förutsättningarna? Hur håller vi igång längs vägen? Och hur fortsätter vi utvecklas? Det är deras liksom,
det är ju ett jättebra frågor som första de lägger. Steg om man vill bara läsa någonting och liksom leta sig vidare. Mm. Ja, vad kul att lyssna om det här. Och jag är säker på att du, Ann-Sofie, kommer att stå med i historieböckerna som en av dem som... men jag tror det! Och det här, jag har inte betalt för att säga det. Nej, men för att det är ett nytt område och det är inte så jättemånga som jobbar med det. Men förhoppningsvis blir det fler.
Verkligen. Och jag tänker att det här avsnittet gissningsvis väckte mer frågor och tankar än att man fick massa svar. Men jag tror att det var precis det vi ville. Och som sagt, prata jättegärna vidare med oss om det här i sociala medier. Berätta hur ni jobbar om ni känner att amen, vi jobbar ju så där. Berätta det. Vi kanske inte har kallat det för hälsomanagement, men vi jobbar så.
Ja, berätta om era tips på utbildningar, litteratur, olika strategier och handlings, alltså aktiviteter vad ni pysslar med där ute. Vi finns som vanligt på healthforwealth.se, LinkedIn och Facebook. Vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health och Agda Media som stod för den här produktionen.
Tack så mycket.
Varandra. Tack, tack. Hej, tack.
Hej. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.